Det är liksom slår dig trött så bär jag hem dig sen. Det är den här matchen. Och det är ju underhållande. Av och till så är det väldigt skönt nästan att släppa den här teknik. Liksom titta på det som Robocop mäter alternativ. Eller som Sherlock Holmes funderar på hur framtiden ska se ut i en fistfight. Det kan också vara ganska kul att bara, jag tror att flest knogar i ansiktet vinner.
Håll upp den där hooken.
Oh my god. Du kan nu få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson.
Ja! Välkommen till MMA-podden med Paul Envaje.
Och Valdo Zapata.
Ja, nu gör vi oss redo. Nu har vi haft en UFC-gala i Ryssland. Vi kommer ha en gala i Miami nu i helgen. Jack Hermansson står på tur mot Jacare Souza. Och Magnus Edenblad är inte här.
Nej, jag vet inte vad vi ska säga om det. Ja.
Den enklaste av förklaringar.
Ja.
Men vi börjar i vanlig ordning med en liten återblick av, på det som var i helgen.
Mm.
Och du och jag, eller rätt och sagt du, tog ju direkt upp Islam Makhachev mot, nu tappade jag namnet bara för det.
Ja, den armeniska killen.
Fantastisk match.
Ja, någonting Jan, hör jag. Helt otrolig match. Alltså det var den högsta nivå av fristilsbrottning jag har sett två personer utföra samtidigt i en match i UFCs historia. Sjukaste sätt. Det har absolut varit folk som har gjort helt briljanta moves på någon ovetande. Typ exempel Nurmagomedov till exempel. Khabib gör ju briljant frisill allt som oftast, men hans sekvenser blir en, två sekvenser långa, för sen hänger de andra han brottas med inte med.
Mm.
Hans bästa sekvens, det var ju faktiskt mot McGregor, när McGregor hade övat in ett jättelångt kedjeförsvar. Då fick ju Khabib visa exakt hur långt han kunde brottas. Det var ju coolt. Den här matchen var ju så hela matchen. Alltså jag satt på lite för högt så att jag skrek rakt ut.
Det som imponerar mig väldigt mycket med jag ska ta fram hans namn också så vi reder ut det en gång för alla. Nej, men det som imponerar mig väldigt mycket med honom var dels också hans han är bara 22 år.
Ja,
superung kille.
Vilken ultrabegåvning. Jag var så lycklig över att bägge de där herrarna faktiskt fick spotlight, fick synas på ett main card, att folk tittade på det där. Jag hoppas fler än jag uppskattade det. Jag var lite orolig först att det bara var jag som grappling fantast i alla former som uppskattade allt från judo till fristilbrottning till sambo till bi till etc. Men det där var briljant. Det var fruktansvärt snyggt. Alltså i början, mängden försvar och hur lite han accepterade nedtagning. Makhachev i början var ju ett skämt. Alltså det var liksom match return på match return på match return från vad han nu heter. Och det spelade ingen roll. Han var uppe som, det var som att han var allergisk mot mattan. Han studsade upp igen liksom.
Jag söker efter det här namnet, men datorn här är lite trög.
Mm. Det slutar på Jan.
Ja, nej men precis. för jag var också superimponerad. Dels det här med att han var superung. Det var hans första match. Det kändes som att han... Man brukar prata om de här klassiska UFC-nerverna.
Jag hade ingen
det
som
fanns
helst.
Ingenting av det.
Nej, noll. Och han mötte ju någon som är liksom erkänt en fruktansvärd brottare. Och det första jag gjorde var att försöka ta ner honom. Och sen försökte han ta ner honom. Det var riktigt, riktigt, riktigt snyggt.
Vad tror du vi kommer få se av den unge talangen härnäst?
Mycket mer, tror jag framförallt att vi kommer få se från honom. Mm. Mycket, mycket mer. Han heter Arman Tsarukyan.
Så var det, Arman Tsarukyan.
Jag tror vi kommer få se mycket, mycket mer av honom. Det där var väldigt imponerande. Och av det jag såg, så enkelt som han kom in på benen med ändå basal striking, men ändå striking man fick respektera och förhålla sig till. Han kommer vara ett bekymmer för många i den där viktklassen, för de har inte den defensiva brottningen som Makhachev har. Han kommer ta ner folk på löpande band alltså.
Hur tror du ett eventuellt returmöte skulle se ut mellan de två?
Mer striking från Arman Tsarukyan tror jag, och offensivare brottning från Makhachev, för han gjorde väldigt mycket defensiv brottning. Han blev tvingad till det också. Men jag tror att Tsarukyan inser att hade han boxats lite mer och släppt en och annan spark lite annorlunda, då tror jag att han hade fått bättre luckor för ännu renare ingångar. Men bra, ja, alltså fruktansvärt bra match.
Mm. Superdebut. Många brukar prata om den lilla boken om vem som egentligen kanske vann mesta delen av fighten. Det här är ju definitivt en kille som man ska skriva upp i boken Fighters att hålla koll på.
Ja, definitivt.
För han kan bli riktigt, riktigt jobbig att ha att göra med i framtiden.
Och då ska vi också stoppa in då Makhachevs, alltså så länge som han jobbar emot en nedtagning och sen direkt i splitsekunden då den andra slutar attackera, då tar han ner istället. Mm. Fruktansvärt snyggt.
Ja, det var en grym match. För att avrunda galan hade vi Alistair Overeem som fick ta sig an på Olenik. Kort varsel, ja. Också. Olenik, jag tror det var 18 dagar som han hade på sig då han egentligen skulle ha mött Volkov. Lyckades avsluta det i första ronden. Mm. Kanske ingen större chock att det skulle gå åt det hållet.
Nej, eller så snabbt. Det enda som chockade med den matchen var väl Overeems tveksamma beslut att stå och ta emot Deng. För att går in, han blev ju prickad en gång de facto. Alltså går det där in och där han står och gör med någon liksom händer på pannan, gammal Crazy Monk eller Rodney King defense. Det är farligt i tungvikt. Det är farligt i alla viktklasser, men i tungvikt är det jättefarligt. Särskilt eftersom Olenik slog ju, han släppte ju bara bomber liksom. Mm. Det är farligt.
Nej, för det vet jag förvånade mig också just nu när vi satt och kommenterade att han accepterade positioner och det såg också ut som, alltså han är ju känd för att vara lite glasig. Han har trots allt 13 stycken knockoutförluster.
Ja, då är det där inte en bra plan alltså.
Nej. Nu ville han möta Volkov i alla fall, vilket jag tycker var ganska bra att han ändå säger att han är redo för att gå den matchen. Vad tror du själv om ett möte mellan honom och Volkov?
Svårare för Overeem än vad han själv tror. Mm. Volkov är riktigt bra. Han är bra skolad. Det Overeem har i bagaget är att Overeem har mött vad han nu hette, den gamla K1-legenden, jättestora, långa. Ja, det försvann ju.
Semi-Schilt,
precis. Mm. Han har ju mött Semi-Schilt, han har mött någon med den längden och vet hur man träffar dem. För det är inte superlätt att hitta. Den sortens sparring med skillset är inte jätteenkelt. Så att han har det och han har det i matcherfarenhet. Det talar ju för Overeem lite grann. Det som talar för Volkov är att han har ju mött massor med människor som ser ut som Overeem. De kanske inte är riktigt lika bra, men måltavlan är måltavlan. Sen får man se vad de gör tillbaka. Men Volkov vet att han kan träffa Overeem.
Tror han har en möjlighet på ett eventuellt bälte och knipa det också, inte bara få en chans utan knipa det.
Vem av dem?
Overeem.
Det är lite så här i tungvikten att den är inte super
Nej.
Så att alltså topp 8 i tungvikt, 2-3 matcher där du slår stolpe in och träffar med knogen bakom handsken på den andra, så gör du några bra matcher. Fråga Derek Lewis, han kommer ju faktiskt upp på bältesnivå. Och det räcker med en smäll i den där viktklassen. Så att chans, ja. Om den är överhängande, jag tror att det skepp har seglat lite för Overeem. Han ser inte riktigt, varken tillräckligt hungrig eller vass ut längre med skväll. Han ser lite loj och lite lat ut. Mm. Effektiv när han får fäste, men tricket är ju för att bli champ att vara effektiv när du inte får fäste.
Nej, definitivt. Jag är också kanske lite skeptisk till den biten, om du skulle kunna leda honom hela vägen till att få det där bältet runt midjan. Ja, men ändå, jag tror ändå att det finns några intressanta matcher. Dock så har jag ett litet frågetecken just med mängden knockouter han har åkt på. Alltså 13 stycken knockouter, och när man åkt på Ngannou-knockouten.
Ja, den sätter sina spår.
Ja, då får man börja rannsaka sin egen hälsa, för det är till slut det handlar om också.
Oh ja.
Lite den biten. Men vi blickar framåt. Det är en stor gala för oss svenskar nu i helgen när Jack Hermansson får en möjlighet att möta nummer 4 rankade i Jacare Sosa. Fan, jag fick en chock när det här blev utan.
Ja, skoja inte.
Det är inte så enkelt.
Jag är lite deppig. Jag var precis i Fort Lauderdale med Simon och det är där galan går. Jag är så här, tänk om jag hade tajmat en månad annorlunda bara. Det hade varit kul.
Ja, definitivt.
Det är en fantastisk match. Det är en jättefantastisk match. Det är en perfekt timing för Jack. För Jacare är i slutet av sin karriär. Han är gammal i den här branschen. I en viktklass och med en fightingstil där ålder är viktig. Han är väldigt explosiv och tar väldigt många krig och gillar tunga slagväxlingar och jobbar tuffa scramble-situationer. Det är sånt som försvinner ganska snabbt när man väl trillar över den här berömda kanten för åldern, så att säga.
Han fyller 40 i december.
Exakt. Så att det jag tror här är att det är den perfektaste matchen för Jack, för att Jacare är fortfarande jättehögt rankad men uppfyller alla de här kriterierna för bra förutsättningar. Med det sagt, många av legenderna vi pratar om, de faller ju, precis när vi börjar prata om dem som legender och se om de fortfarande är tillräckligt gamla eller unga och så vidare, så är de inte det. Men sist vi pratade om Jacare så var det mot Weidman.
Ja.
Och det var en avrättning.
Mm.
Innan det så var det mot, var det
där? Calvin Gastelum.
Calvin Gastelum. Det är också, alltså, han är fortfarande farlig. Så att det är väldigt, väldigt, väldigt mycket som också är läskigt för Jack i den där matchen.
Mm.
För han är inte den överlägsna grapplern. Och han är inte den överlägsna strikern. Ska Jack vinna det här så måste han vara den bättre MMA-fightern. Men om de fastnar för länge i en distans så att det blir mer specifikt striking, clinch eller grappling, där tar Jacare över på alla distanser. Jack måste flyta mellan distanserna för att få Jacare trött i att växla miljö hela tiden.
Jag kan dra lite stats på Jacare när vi ändå är inne på honom. 26 vinster totalt, 6 stycken förluster. På sina förluster så är det 3 knockouter, 3 stycken domslut som inte har gått hans väg. Vad gäller vinsterna så är det 8 knockouter, 14 stycken submission-vinster. Men jag vill dra lite hur det har sett ut. När han väl... Han rattade upp ett gäng vinster, cirka 8-9 stycken, från Strikeforce och hans vända in i UFC. Sen mötte han Joel Romero 2015. Det var ett domslut som inte gick hans väg.
Ett split, va?
Precis, ett delat domslut. Och det är de som nu egentligen skulle ha mötts.
Mm.
Och Romero är då borta från fighten. Därför har vi Jack Hermansson här. Efter den förlusten så vann han mot Vito Belfort, knockade honom i första ronden. Han submittade senare Tim Boach. Sen förlorade han mot Robert Whittaker. Och det, jag tror att det var den matchen, jag tror det var lite där vi var inne på det här med eventuellt åldern.
Mm.
Och då istället Robert Whittaker visade att det här är en framtida title contender med den vinsten han gjorde mot honom. Och då ifrågasatte vi det här att det kanske nu är dags att kliva åt sidan. Han är gammal, som vi säger, det är... Man lever inte till 65, det är inte den klassiska pensionsåldern.
Nej.
När vi pratar MMA eller idrott överlag. Men då mötte han Derek Brunson och visar att han är 22 bast och avslutar han med en huvudspark i första ronden. Det ser fantastiskt ut. Och då blev istället men Calvin Gastelum kommer få det tufft. Och det fick ju för sig Calvin Gastelum, för det var också ett domslut som inte gick Jacarés håll. Och efter det vann han då övertygande via knockout på Chris Weidman.
Jag hävdade att Gastelum-matchen var mer en förlust för Jacare än Romero-matchen.
Mm.
Men även Gastelum-matchen går att föra dialog kring.
Mm.
Så att det är väldigt tajta domslut han förlorar. Jacare generellt är en person som du behöver stoppa. Sen om det är via knock, men det är generellt knock som är grejen.
Mm.
Och det där blir intressant att se om Jack har det i bagaget eller inte. Det är också så här, det är svårt att vinna domslut mot rävar när rävar är motiverade. Jacare vet att det här är hans sista chans för att nosa på en titel.
Ja, han har väl sagt själv att, jag minns inte exakt vad han sa, men det var just det här titelchansen. Jag får med att Dana White också sa något att ja, jag blir hela tiden få mycket kommentar om att han måste få en titelmatch.
Mm.
Men det är svårt också i den divisionen. Man märker att den är packad och det kommer hela tiden nya talanger som är där och knackar också på dörren om att få gå en titelmatch.
Mm.
Och just nu är också mästaren är ju inte... Ja, han är ju sjuk. Han är skadad.
Liksom.
Och det ser väl ut som att den fighten i alla fall kommer bli slutet på sommaren, början på hösten.
Mm.
Kommer då Israel Adesanya och möjligtvis få göra upp mot Robert Whittaker. Du har lite statistik på Jack. 19 vinster, varav 11 knockouter, 5 stycken submission-vinster, 3 domslut som har gått hans väg. Vad gäller förlusterna så är det 1 knockout, 4 förluster totalt, 1 via knock, 2 via submission och 2 domslut, 1 domslut som inte har gått hans väg. Han förlorade senast mot Thiago Santos, det var oktober 2017. Med en sekund kvar på ronden så var slagen för många och domaren hoppade in. Men efter det så gör han en fantastisk comeback mot Alex Leites. Den här är en match där vi hyllar Jack, för att i min mening Jack förlorade den matchen redan i rond 1. Cross demolerat reben som verkar vara pulveriserat i saltkorn. Ändå lyckas rida ut stormen för att i den tredje ronden vända på allting, mounta Alex Leites och slå ut han. Vi brukar säga att vissa fighters ibland har en benägenhet att när det blir jobbigt då ger de upp. Jag tror inte ge upp finns i Jack Hermanssons vokabulär.
Nej, det är inte där.
Och det behövs när han tar sig an Jacare nu.
Mm.
Efter det ska jag bara tillägga att han besegrade Gerald Merchart i den första ronden och David Branch krävdes bara 49 sekunder för att sjunka in en giljotin på honom också.
Det är en väldigt, väldigt bra streak nu på jakt. Ett väldigt bra självförtroende. Tyvärr är inget av de där namnen någonting som är i närheten av Jacare.
Nej, tyvärr. Såklart.
Tyvärr. Men jag tror säga att den senaste Branch slår i alla fall tillräckligt hårt. Och Tales är, om än väldigt mycket svagare, så han åtminstone i närheten av lika bra på marken. Mm. Så att han har erfarenheten med sig hur man använder och flyttar och jobbar. Så att Jack har alla grejer med sig, men jag tror att den största grejen är att han har vad som kallas för champ quality. Det finns en väldigt, väldigt bra sägning på utrikiska som de säger där borta. A champ is someone who gets up when they can't.
Ja.
Och det är exakt vad Jack gör, till exempel i tallesmatchen. Det är liksom när du bryter revbenet i första matchen, spenderar resten av matchen med att jobba mot en grappler och vinner på marken i rond 3, då är du en champ. Då har du champ quality.
För det chockar mig. Det var du och jag som kommenterade den matchen, va?
Ja, alltså, jag tror att jag skrek mer än kommenterade på slutet.
Ja, för jag vet att där när man ser honom i första rondvilan när han kliver in.
Han kröp typ tillbaka till gallret nästan.
Och jag fattar inte att det fortsatte. Jag får mig till och med, om jag inte minns helt fel, jag vet inte om vi sa det att vi tog en liten mute och bara sa att det här kommer gå över, eller om vi sa det on air, jag har ingen aning. Men min spontana känsla var redan vid rondvilan att han kommer inte komma ut till rond 3. Eller alltså, det här går inte till rond 3.
Exakt så.
Men det går till rond 3. Och så tänker jag, men vad fan, det här, nej men det går inte. Alltså, han måste ju avsluta honom. Och han lyckas.
Ja, är det en gåta? Och det var så snyggt, jag får gås ut just nu.
Ja.
Är det är riktigt coolt. Han kommer typ behöva göra en sån till.
Ja.
Men, och ärligt talat, är så här, har du gjort det en gång så vet du att det går. Så att, jag skriver inte ut Jack på något sätt. Jag hejar på Jack väldigt mycket. Men om man frågar mig som någon form av kunnig, sakkunnig i området, så är han fortfarande underdog.
Ja, såklart, om man börjar titta papper i statistik.
Ja, han är underdog liksom. Det går inte komma ifrån. Folk vet inte om generellt, men Shakari, han vann öppna viktklassen i VM i BJJ för en sabla massa år sedan genom att låta sin arm bli bruten, för att den satt så fast att han kunde inte få ut den om den inte lyckades bli lite slak. Så att han bet helt enkelt i kragen, sen gick den av och sen så drog han ut den brutna armen och vann matchen på poäng. Så att det är också en tuffing. Han är inte heller superblyg. Nej. Det var Hodger Gracie som bröt armen på honom och ändå inte lyckats vinna matchen sen. Så att han är inte heller jätteblyg från de där grejerna.
Nej, sticks and stones may break my bones.
Ja, lite så.
Och det är den mantrat de går över. Den ena på svenska och den andra på portugisiska.
Exakt.
Jag vill dra lite mer statistik vad gäller just Hermansson och Sosa. Båda är jämlånga. Jag tror att det är 183-184 centimeter. Men här kommer några intressanta faktorer in. Det är det att benlängden på Jacare är 41 tum, medans Jack Hermansson har 46,5. Vad gäller räckvidden på armarna så är det 72 för Jacare, 77,5 på Hermansson. Enkel matematik, liten överkropp på Hermansson, långa lämmar. Fördel eller nackdel?
Ja och nej. Jack kommer helt klart ha lättare att träffa med strikingen på en lite längre distans. Han kommer inte kunna generera riktigt samma kraft på grund av vridmoment. Shakares bål helt enkelt sitter bättre ihop med det som träffar. Det är kortare sträcka som läcker kraft. Jag tränar med Shakare. Han är vidrigt bålstark. Lite som en väldigt stark judoka. Han är judoka, by the way. Men väldigt bålstark, så han får väldigt bra vridmoment och vad man kallar för tyngd i slagen, för att han kopplar på bålen när han träffar. Lite som man kollar på gamla gubbar som slår sex, så låter det väldigt tungt fast det daskar inte så mycket. Det är vad han gör. Hermansson kommer kunna nå längre och träffa längre utifrån, men jag tror att kommer man in på halvdistans så är fördelen Shakare. I gengäld så har Hermansson då en grapplingfördel potentiellt, för att han kan sätta ihop sina händer tidigare. Kan man sätta ihop händerna runt sin motståndare så kan man dominera dem väldigt, väldigt bra.
Jag tänkte bara på greppstyrkan. Du som ändå har rullat lite med Jacare. För det här är också något som vissa
han
nämner.
Han är typ greppstarkast i världen. Han och Minotauro är typ starkast på planeten.
Ja, för jag vet att många sa det om någon, jag minns inte vem, det är länge sedan, sa, nej men när de greppar din hand, det är ju obehagligt.
Ja, nej, alltså Shakare, det känns som att du fastnar i en mangel. Ja. Om man har så här stått i tvättstugan med mamma när man var liten, så bara, nej det här är fel. Jag måste hitta nödstopp på det här. Så han det är något fel på de händerna liksom. Han och Minotauro har värst grepp på jorden typ.
Ja, fan alltså, jag kommer att få en tuff kväll. Men om han lyckas ta det där, då är det ju en kometkarriär upp i den där rankingen. Från att vara orankad till att vara rankad inom topp 5 inom loppet. Det är inte ens en månad, va?
Nej, och då kan man ju räkna med ganska kallt att han kommer lysa på en titelmatch snart. Ja. Det vore ju fantastiskt.
Ja. Mer statistik här bara. Nu ska vi se. Nej, jag ska ner en. Här. Vad gäller signifikanta träffar, vi går in på lite så här minutnörderi och lite allt möjligt.
Det är verkligen
3,16 för Jacare, 4,9 för Hermansson. Kort summerat, stor bra volym från Jack. Signifikanta träffar väldigt jämnt, 53% för Jacaré, 56% för Hermansson. Vad gäller absorberade per minut, det här blir intressant däremot. Det är 5,43 för Jacaré, 1,77 för Hermansson.
Hermansson blir nästan aldrig träffad.
Nej.
Han är väldigt avig och svårläst, och han är liksom, han rör sig ej som en skolad striker, och det här är ett, jag har tänkt på det uttalandet, jag säger det ofta. Det kanske man ska börja ta bort nu, för vi pratar om striking i MMA. Han kanske rör sig så som strikers i MMA borde vara skolade. Han har väldigt flytande rörelsesystem, skiftar nivåer och rycker mycket. Han är inte helt olik Dominic Cruz, fast han är jättestor. Och det är också en kille som har väldigt få absorberade slag. Till Chakares brist på bättre ord, försvar. Den där statistiken, om du backar den tre matcher, var nere och nosade på Jacks statistik. Sen träffade han Robert, sen mötte han Robert Whittaker, som satte, jag vet inte hur många slag per minut.
Oerhört många.
Så den gick upp fruktansvärt högt. Och sen var det någon match till där han också så här, okej, det är bara mängd träffar. Så den där statistiken steg jättemycket på bara ett par få matcher.
Och det är bra att du tar upp det, för det är en väldigt viktig faktor i MMA, precis som du säger. Du kan ha en ruskigt fördelaktig statistik och den kan vända på en enda match.
Ja, det kan verkligen göra skillnad. Liksom.
Vi tänker till Brian Ortega, Max Holloway. Helt plötsligt så flög hans träffstatistik upp något så in i helvete, för att han blev prickad mer än någonsin.
Ja, nu är han en av de med sämst statistik här plötsligt.
Liksom. Ja,
Det är verkligen värt att ha den i åtanke. Chakares träffstatistik, vad han blir träffad med, har sett ungefär likadan ut från dag ett. Han rör sig enligt sitt rörelsemönster. Han är inte helt olik Glover Teixeira i hur han rör sig. Om man träffar Glover av och till mer och vissa andra mindre, men han blir träffad, och tricket för honom har varit att hantera det. Det är när någon kan växla upp, som Alex gjorde i Globen, då blir det jobbigt för Glover Teixeira. Innan det så kanske det bara blir obekvämt, men inte jobbigt. Det är lite så för Chakare också. Han bryr sig inte så mycket om några träffar här och där. Det kan vi fråga Wideman om. Det kan vi fråga Gas. Och hälften av de andra offren han har träffat. De har träffat honom allihopa. Träffa är lugnt. Det är mängden träffar. Så att det är snarare inne statistiskt på att Jack har hög volym. Det kommer bli en nyckel. Han måste träffa mycket och inte bli träffad. Det är ingen genitips i och för sig, det gäller all fighting, men generellt är det här verkligen viktigt liksom.
Vi går in på sista statistiken vad gäller grapplingen. Jag rabblar alltid Jacaré först ifall jag råkar säga något annat, men Jacaré har i alla fall på takedown average så är det 1,91, Jack har 2,38. Vad gäller takedown accuracy
per rond?
Per 15 minuter. Bra
per match, alltså.
Så till per match, precis. Så men nu är det en femrondare då, men per tre ronder så här långt. Vad gäller takedown accuracy, 29 för Jacaré, 47 för Hermansson. Men där sa du en bra sak innan jag går vidare med statistiken, innan vi satt igång, att det har också att göra med att Jacaré accepterar att bli nedtagen, för han vet att det är hans hemmaplan.
Ja, i vissa situationer ja. Han kommer inte acceptera en clean takedown, men han har inga större problem med att om han får stoppa upp det med en whizzer, och så vet han att han har en underhook på ena sidan. Han kan så att säga tänka sig att bli nedtagen för att sen attackera dig från sin halvgard, ta din rygg. Du väljer att lägga dig underst och attackera han med ground and pound. Så att det finns vissa scenarion där så kallade spetskompetenta elite grapplers, ta Damien, du skulle kunna titta på Nurmagomedov faktiskt också. Det kommer hända. Det finns tillfällen då den grapplen redan på fötterna sätter upp sin attack från botten istället för att släppa en massa energi på något som kanske inte genererar. Även intressant är att Chakare har färre nedtagningar per rond, men det är också för att han behöver, eller per match, det är för att han behöver färre nedtagningar. Han har väldigt många fler submissions. De händer på marken, så att han behöver bara ta ner en gång, kanske två, och sen är matchen slut.
Just det. Sista två här. Takedown defense är 53 för Chakare, och då går ju den hand i hand med den takedown defense för Jack. Här blir den viktig. Det är att det är 73% för Jack. Så det är,
bra. Det är
bra nedtagningsförsvar. Och sen har vi då submission average. Och det här är också per 15 minuter. Så är det 1,18 för Jacaré och 0,89 för Jack.
Så Jacaré sätter alltså mer än ett submission per 15 minuter. Det är ju bra siffror alltså. Det intressanta här är också att titta på stilar. Jack Hermansson har en bakgrund som grekisk-romersk brottare. Det innebär att han gärna jobbar med kontroll upp uppe över midjan. Det gör ju grek-romerskt överlag. Det är ju det som är grejen. Men det kommer att funka bra defensivt mot Shakare. För Shakare kommer från judo. Hans takedown-game är från judo. Han skjuter inte double leg så bra. Han tar ner från clinch. Han tar ner med sin overhook. Han whistrar folk. Gör han en double leg så gör han den som en morotiga i judo. Det vill säga att han böjer sig själv rakt fram i höften. Som att han skulle göra ett rakt marklyft. Och sen gör han ett rakt marklyft. Mm. Det är svårt att göra mot en duktig grekromare. Så att jag tror att Jack Hermanssons 73% är dessutom applicerbara. Han kommer kunna trötta ut Shakare där, hoppas vi.
Mm. Det är som sagt superspännande match. Det är huvudmatchen den här, på det här kortet. Så det,
det borde vara det på vilket kort som helst, för det där är en fantastisk match.
Ja, och det är en fantastisk möjlighet för Jack.
Ja.
Alltså det är en helt galen möjlighet för Jack. Och tar han den, då har vi ytterligare en svensk i topp 5-rankingen. Och vi har ytterligare en svensk som rör sig mot en titelmatch. Och då får vi ju då... Jag måste ju jämföra med lätt tungvikt där vi har så pass mycket svenskar i rankingen. Jag anser att mellanvikten är mycket, mycket farligare. Den enda som är superfarlig i lätt tungvikt, det är såklart då John Jones. Men det känns som att det finns fler hajar i mellanvikten än vad det gör i den andra.
Framförallt fler vithajar. Ja. Det finns en massa andra hajar i lätta tungvikten också, men de här riktigt, riktigt farliga monstren som kommer upp då och då, det finns en, två vithajar i den lätta tungvikten, och det är Alex och John Jones, punkt liksom. Mm.
Innan vi går vidare med det här
skulle
kortet.
Jag ge tjurhaj, de är också fruktansvärt farliga.
Ja,
jag skulle faktiskt vilja säga
de
det.
De är aggressiva.
Ja.
Innan vi går vidare här, och vi är ändå inne på mellanvikten. En liten intressant grej som jag såg här i dagarna bara. Det är att Israel Adesanya vill gå match mot Paulo Costa. Och han menar att han vill göra det innan USADA fångar honom.
Ja, just det. Han tror inte att han är dopad, han vill bara spöa honom ändå.
Ja, han vill spöa honom ändå. Jag tyckte det var ganska intressant. Då blir egentligen den stora frågan, vill han gå den matchen innan? Det är planerat att han ska fightas mot Robert Whittaker. Är han redo att sätta sin titel på spel
mot
Paulo Costa? Jag vet inte. Jag blir lite nyfiken på den matchen. Vi har ju nämnt Paulo Costa hundratals gånger som en supertalang i den divisionen också.
Oh ja, Paulo Costa är mutant. Vi har ju sett honom demolera folk på fötterna huvudsakligen. Hans stora grej är att han är riktigt bra på marken. Det är ytterligare en sån här brasse som lämnar sin förväntade potential för att uppfylla en annan. Mm. Däremot så tror jag att mot Adesanya så behöver han göra grappling av det helt och hållet.
Mm. Hur tror du att den skulle gå bara rent så här första?
Jag tror att det är Sanja faktiskt. Det är Bohashinja som man kallas på Lokosa. Han är värre än Gastelum om han får stänga hud mot hud. Men han är lättare att läsa än vad Gastelum är. Gastelum gjorde en väldigt bra match senast helt enkelt. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag tror inte att Paulo Costa har riktigt samma entry. Skulle de däremot hamna i en clinch, så tror jag att det kommer vara jobbigare för Adesanya mot Paulo Costa än det var mot Gastelum.
Mm. Jag är lite nyfiken på den matchen. Dels för att jag tycker att Paulo Costa är ruskigt bra. Det skulle vara kul att se honom mot.
Definitivt.
Det är en intressant match mot Adesanya. Däremot vet jag inte om Adesanya... Men han verkar vara en sån person som har så pass mycket självförtroende att han känner att nej, men jag har inget problem att möta honom och spöa honom och sen möta Robert Whittaker i slutet på...
Samma dag.
Precis. Gå superturnering i mellanvikt. Ja, vi glider tillbaka till kortet i helgen. En match som sticker ut för mig, det är Alex Oliveira mot Mike Perry.
Ja, det är ju egentligen samma match som en av dina andra favoritmatcher. Det var ju Medeiros mot...
Ja, men det med Deiros mot Oliveira, det är en av mina absoluta favoritmatcher.
Det här är ju en sån match, det är bara det att det är Oliveira mot Mike Perry. Mm. Jag tror att den kommer vara likadan.
Ja.
De kommer att slå varandra fram och tillbaka. Det här är Rock'em Sock'em Robots, punkt. Det är liksom, slår dig trött så bär jag hem dig sen. Det är den här matchen. Och det är ju underhållande, av och till så är det väldigt skönt nästan att släppa den här tekniken. Liksom titta på det som Robocop mäter alternativ eller som Sherlock Holmes funderar på hur framtiden ska se ut i en fistfight. Det kan också vara ganska kul att bara, jag tror att flest knogar i ansiktet vinner. Det är den här matchen.
Jag älskar ju den matchen mot Jensen Medeiros. Där kliver Alex Oliveira ut som förlorare, men i den matchen, så det finns ingen förlorare i en sån match. Han blev avslutad i den däremot, ska vi tillägga, i den tredje ronden så var det över. Men det såg ut som att båda två höll på att bli avslutade säkert 40 gånger under de 2,5 ronderna som matchen var. Lite statistik på Oliveira, 19 vinster, 12 stycken knockouter, 4 submission vinster. Förlusterna är 6 stycken och det är en via knockout och 4 stycken via submission. Senast är en förlust då mot Gunnar Nelson, vilket kan vara ett av de otäckaste och blodigaste katsen som jag har sett via armbåge från Nelson på topp. Och det var början på slutet. Sen var det som att han hade en dubbeldusch som var karamellfärgad med rött över hela sig. Och det var det. Och det tog slut i... Ja, nästan slutet på rond 2. Nu är det dags för Mike Platinum Perry. Hans statistik ser ut som 12 vinster, 11 utav dem via knockout. Förlusterna, han har aldrig blivit TKO-ad, däremot han blev submittad en gång och han har fått 3 stycken domslut som inte har gått hans väg, och den första att submitta honom var då Donald Cerrone i hans senaste match. Så båda två kliver in med förluster i ryggen.
Mike Perry slår mycket, mycket hårdare än Jansse Medeiros. Och det talar emot Cowboy eftersom han inte är så rädd för att bli träffad. Det är farligt mot Mike Perry. Alla måste vara rädda för att bli träffade av Mike Perry. Huruvida han är bra eller inte, en modeikon eller inte. Alltså, man måste förhålla sig till att hans händer kan släcka dig. Det skulle jag vilja se att vi fick se Cowboyen göra. Istället för att bara lita på att han själv kan släcka folk. För att i den här matchen slår han inte hårdast.
Nej, jag är redo att hålla med. För vad gäller vinster via knockout så är det 63% nu när vi ändå är inne på lite statistikanalysnörderi här, som är fantastiskt. Det är 92% för Mr. Perry. Vad gäller träffar så har vi här signifikanta 3,08 för Oliveira, och vi har 4,2 för Perry. Vad gäller signifikanta, 54 för Oliveira och 45 för Perry. Absorberade per minut, här har vi 2,01 för Oliveira, medan det är 4,44 för Mike Perry. Och defense är 44 Oliveira och 57 för Perry.
Mike Perry har ju samma gameplan som Justin Gaethje och som till viss mån Mark Hunt hade länge. Och det gick ju så där för Hunt, och det kommer göra det för Gaethje också. Han spelar på sin haka. Han absorberar väldigt många träffar för att kunna skicka sina egna. Och det är ju en kortsiktig plan, om än väldigt effektiv. För att man upplevs psykologiskt som livsfarlig. Jag träffar dig jättehårt i ansiktet, du garvar och slår mig hårdare. Folk kan bygga rykten om sig på det sättet som är väldigt farligt, att vinna hälften av matchen innan matchen. Men man ska också vara medveten om att när man tar sig uppåt i UFCs ranking så har folk mött sådana. Och då måste man utveckla sig tekniskt eller vara absurt svårknockad. Det måste vara liksom någonting speciellt. Mike Perry kanske är sån, det vet vi inte. Det är lite för få matcher i bagaget mot... Han har inte mött knockoutmaskiner än och lyckats äta det de har. Men... jag hävdar att det är farligt. Jag skulle som sagt vilja se här att Oliveira tänker lite grann bara, så kan han avsluta Perry.
Jag tror det känns som att den tanken måste hamna på backen.
Och tänker han inte, så kan han bli avslutad av Perry.
Ja, hur som helst så tror jag att det är nyårsförverkerier.
Ja, det törs
jag som säga. Kommer smälla här. Jag fick frågan om något i stil med vilken är nästa match som skulle kunna konkurrera mot just Calvin Gastelum och Israel Adesanya. Inte riktigt på den nivån, men jag tror ändå vad gäller liksom fighting-underhållning. Så ja, den här kan mycket väl placera sig där.
Ja, det blir ingen teknisk underhållning på det sättet, törs jag säga. Men smälla kommer det göra.
Definitivt. Vi går in på co-main. Tungviktarna, den kontroversiella Greg Hardy är tillbaka i UFC och han möter Dmitri
Smoljakov,
precis. Han har haft en vända i UFC, förlorade 2 matcher mot Luis Enrique Barbosa de Oliveira mot och Cyril Asker, blev avslutad i båda. Men lämnar organisationen, vann en match tidigare i år i första ronden, och nu är han tillbaka.
Inte så imponerad av Smoljakov överhuvudtaget. Smoljakov för mig här i den här matchen mot Greg Hardy bevisar att UFC försöker hitta en ny grej. Förut så var de mycket inne på att ha WWE-publik. Nu vill de ha NFL-publik. Greg Hardy är en för detta amerikansk fotbollsspelare på förhållandevis bra nivå. Och man vill tappa in lite på den publiken för att det var ett mediepådrag om honom när han hade problem med rättvisan. Och sen fick en ny chans att börja satsa på MMA. Jag tror att Smoljakov är ett offerlam. Jag såg Greg Hardy träna nu när jag var över med Simon på American Top Team. Han tar sig an MMA precis som han tar sig an en amerikansk fotboll. Han frågar olika specialistcoacher, okej, hur gör jag i den här situationen? Hur gör jag i den här situationen? Hur gör jag i den här situationen? Och kittet emellan för honom är inte MMA. Kittet emellan situationerna för honom är hans extrema explosivitet. För han rör sig explosivt för att vara så stor. Han behöver inte så mycket spelförståelse. Han tittar på en MMA-match som man tittar på amerikansk fotboll. Han har ungefär 4 försök på sig att komma till sitt mål. Lyckas han med det så har han 4 nya försök att komma till nästa. Lyckas han inte så är det din tur en liten stund. Sen är det hans tur igen.
Mm. Hans debut i UFC var mot Alan Crowder och den blev ju då, det var en diskning där på grund av ett olagligt knä. Och han har fått väldigt mycket skit för det olagliga knät. Ibland så undrar jag om han får mer skit för olagliga klän på grund av hans bakgrund.
Troligtvis.
För att det är sådana olagliga klän har vi sett ganska många.
Jag ska inte in och nosa på huruvida han är en schysst kille eller inte, men jag kan ju vittna om hur han uppför sig i en grupp i ett skarpt läge där folk tränar med skador som risk. En extrem idrottsman, korrekt, noggrann, lyssnar på coach, respektfull, ser sig omkring, känner in omgivningen. Så att idrottsmässigt i alla fall, jag har ingen aning om hans privatliv, jag hängde inte överhuvudtaget, men idrottsmässigt så gör han idrott efter bästa förmåga. Jag tror att han är så ung och så rookie och var så osäker på en debut med så mycket medial press på sig. Det där knät var mer en problematik att han kanske inte skulle ha gjort den där matchen så tidigt där.
Nej.
Jag tror att det var det faktiskt lite orättvist.
Ja, och jag fick lite frågan om det här med olagliga knä. Nu kommer jag slakta den här frågan, men den hade just med, ja så här var det, den hade med doping att göra. Vad händer egentligen när en match har varit och en person och blir flaggad för doping? Stryks den? Svaret är ja, det blir en så kallad no contest. Och då har vi till exempel, det bästa exemplet är John Jones mot Daniel Cormier. Det blev in no contest. Jag vill bara slänga in den när vi ändå var in och pratade lite diskningar och olagliga knän. Så hoppas att du fick bra svar på din lyssnarfråga. Och vi kommer med fler lyssnarfrågor senare också. Okej, så vad tror du om den här matchen? Du sa offerlam.
Jag tror Hardy på avslut.
Har vi precis det jag skulle komma? Prediction rond möjligtvis också.
Första kontakt där Greg Hardy får använda sin explosivitet. Det tror jag säga. Sen om den kommer i första eller andra ronden, men första gången som han får sätta kropp mot kropp. Alltså tänk er, han är en linebacker som är van att gärna försöka stoppa 2 eller 3 människor i taget som springer allt vad de orkar med dobbar i marken. När han får sätta kropp mot den, då smäller det. Om det smäller tekniskt, nej, inte nödvändigtvis, men det smäller hårt.
Någon mer fight som du skulle vilja lyfta på det här kortet?
Det är som vanligt ett kort med en massa sleeperfighter. Nej, låt det vara osagt. Det är nästan roligt att veckan efter säga den här matchen trodde jag inte skulle bli bra.
Ja. Nej, men då lämnar vi det där. Jag vill lyfta en lite vad fan hände här grej. Och jag ger er 1, 2, 3, där hade ni sekunderna för att klura ut vad är det Paul syftar på? Jo, jag syftar på Darren Till som har varit på solsemester i Spanien där han då ska ha förstört ett hotellrum med sina vänner och sen så ska de ha blivit utskickade därifrån och då skulle de ta sig till ett annat hotell och där blev de också avvisade. Och jag vet inte vad som hände här. De är i en taxi. Taxichauffören tar antingen ut väskorna eller på väg att lägga in dem. Varpå de får för sig att sno den här taxin. Och helt enkelt gör en Grand Theft Auto Kanarieöarna och reser runt. Jag läste någon som hade skrivit en kommentar på någon av MMA-sajterna där det var direkt översätter det här från engelska, men typ omoget tyckte den här personen. Mm. Och det är väl ganska mild sagt omoget.
Ja, det är väl en understatement som det heter. Men alltså, jag måste bara få säga, och nu kommer jag väl trampa över alla möjliga olika gränser och klaver och så vidare, men vad är det med de här arbetarbritterna som plötsligt får lite stardom? Och både han och McGregor, de var ju ganska softa, jag gillade bägge två från början och tyckte det var balt med liksom blåkrage-grejen och I'm not scared of anyone och alla ska få det och så vidare. Men kan ni inte bara uppföra er som att ni har spår av vuxenhet i kroppen också? Bara lite grann schyssta.
Ja, det var någon annan som hade skrivit också att you can't take the scouser out of the lad eller någonting sånt.
Ja, men lite sådär. Kom igen, alltså våga bara säga nej till hela grejen.
Det här, jag blir också väldigt förvånad. Det är, ja, kanske är att man behöver byta sina gamla vänskapsband också. Det kanske är, det är så krasst rent sådär. Jag vet inte vad det är, men oerhört tråkigt. Det är en sån onödig grej på en ung talang. Däremot så får vi då ställa oss frågan. Jag har ju verkligen varit på det där en till hype train, men nu är ju frågan, det kanske bara var ett hype train och det stannade vid station 2 och sen var det liksom klart. Men när förlust, nu knockout mot Masvidal. Frågan är lite, vi brukar ju tala om det kända Marianeträsket och hur högt berg man har att bestiga.
Då är alltså Marianergraven.
Precis, Marianergraven. Nej, men det känns som att det är en ganska lång resa för den till. Och nu syftar jag inte på hotellhändelsen, nu syftar jag bara allmänt efter hans två förluster.
Men det får vi titta på holistiskt. Det är ju uppenbarligen någon form av bevis på att han kanske inte är helt hundra nöjd med tillvaron.
Nej.
Jag törs av vad vi har sett där till åstadkomma hur han gör, så tycker jag i alla matcher utom Dalby-matchen så har han ju faktiskt sett fruktansvärt bra ut där jag har sett honom. Och sen så hände det plötsligt någon lite jobbig grej där med Woodley. Och sen var det plötsligt riktigt jobbigt mot Masvidal. Men det händer alla fighters förr eller senare. Liksom. Det är bara Floyd som har en nolla. Alla andra kan liksom bara acceptera att ni kommer torska. Deal with it. Det är den stora grejen alltså för fighters. Deal with it. Har man byggt upp sig själv till en gud av något slag, alltså man behöver ha den där slaven som Julius Caesar hade när han kom tillbaka från triumftågen. Kom ihåg att du är dödlig, behöver någon viska i ditt öra liksom.
Jo, för jag känner lite det med Darren Till. Alltså dels så har han ju det här mega självförtroendet som han hade. Sen åkte han på sin första förlust. Frågan är bara, sen när man åker på den här typen av förlust där du
direkt
blir
efter,
bokstavligen sövd. Du blir inte TKO-ad, utan nu snackar vi regelrätt till K-fucking-O som han åkte på. De kom till och med in med syrgas för att få igång han igen. Och det är där jag blir lite det här, okej. Fan, har han den mentala kapaciteten att kliva tillbaks? För det är inte alla som har det. Vi har sett ganska många falla just när den här grova knocken kommer. Jag kommer nämna Arlovski lite där bara som en liten inflik. Dels har han kommit tillbaks, men hela hans game var baserat på att han var odödlig. Och sen började förlusterna komma och radas upp gång på gång på gång. Däremot så fortsatte han så pass länge att han ändå har tagit sig tillbaka, klättrat nästan upp hela vägen upp till toppen också.
Jag ska sätta ett bra exempel på någon som kunde deala med sånt där. Det var faktiskt Quinton Rampage, Quinton Jackson. För att han, jag menar, när Wanderlei, jag tror att det är 17 knän, paus, 2 knän till. Så att det är 19 knän i huvudet i en thai clinch. Och sen så sussar han med huvudet ut genom repen.
Ja.
Men han hade en lång och härlig karriär bland annat som champ i UFC efter det. Då kan man deala med motgång, för att det där är en av MMA-historiens värsta slakter och liksom grövsta förluster någonsin. Och den dealade han med. Sen hade han sina spöken lite senare när det gick dåligt i UFC efter ett tag. Men det var så långt senare så att det fanns liksom ingen länk eller koppling.
Nej, och jag tyckte han hade ett sånt skönt svar när han väl vann deras tredje möte som också var i UFC när han lyckas knocka Wanderlei Silva, och så säger han efter matchen, nej men jag visste alltid att jag kunde vinna över honom.
Exakt.
Och det är så jävla fascinerande att han säger det trots att han har blivit
dödsmördad.
Riktigt mördad i de två tidigare matcherna med honom. Var inte han typ lika slaktad av Shogun Hua också? Fast inte sövd, tror jag. Men det var också att det var en monstermängd knän. Alltså.
Men överlag så var det ju så här, dels var ju regelsystemet annorlunda, så det var ju en annan sorts förluster. Sen var det också lite innan Suffa gick åt det hållet de har gått nu och nu pikat med ESPN. När Suffa har riktat UFC mer och mer mot det amerikanska sportundret, då är det ju just den här statistiken som blir prylen. Det finns ingenting på planeten som är så statistiskt väldokumenterat som amerikansk elitsport. Och det är lite trist, för att plötsligt är den där nollan med väldigt mycket och förväntas och måste göras. Och boxningen har ju haft det som en problematik länge, att men nu har någon förlorat två matcher, då är de slut.
Ja. Ja, alltså nej, inte jätteslut faktiskt. Och det är Asien bättre på. One till exempel, Rising till exempel, Back in the Days, Dream of Pride och så vidare. Man är bara så bra som sin senaste match, brukar de säga. Men man är också så bra som man är. Det gillar japanerna, de köper det. Fighta så fall med flaggan i topp, det blir bra, så får de chans till. Förlorar man 3-4 matcher i rad, ja, då börjar det bli ett problem. Men en förlust är ingen förlust. Det spelar verkligen roll i fighters huvud. Det är orimligt att alla ska gå runt med liksom 15-0-statistik, 15-1-statistik, 15-0-statistik. Och så har man 20 sådana personer i en ranking på liksom 1-20. Då undrar man, okej, men alla personer där under, har de då 0-14, 2-16? Det funkar ju inte så. Så att det blir ju en konstruerad mäktighet som inte är sann. Jag är ganska skeptiskt inställd till när det kommer. Han gör sin UFC-debut med 10-0. Både ja och nej. Alltså det kan ju också betyda att du egentligen har gått 3 sparringar som du får räkna som matcher. Liksom.
Jo, det kan man se ibland när man tittar på vilka de har vunnit mot. Så kan det också vara att de har vunnit mot folk som har 2 vinster och 15 förluster. Det är inte helt ovanligt när man börjar titta den statistiken. Men där ser man också de som särskiljer sig med de som kommer in med 10-0 och har mött odjur på vägen.
Ja, det är något annat.
Då blir det lite så här, oj, wow, här har vi någon som bröt lite trenden. För jag tittade nämligen det mot Arman Tsarukyan som klev in obesegrad om jag inte har helt fel här nu. Och där vart jag lite så här, okej, men vad har han egentligen mött? Men då började jag titta, jag tror han hade 2 sådana frågeteckensmatcher, men resten var helt legitima, verkligen motståndare som hade mer vinster än förluster. Och det visade han direkt när han klev in, det här var en kille som hade, han är duktig på riktigt.
För er som undrar då var termen cans kommer, om man kollar på amerikanska forum så pratar man, han har bara mött cans. Så pratar man då om tomato cans, och då tänker man, vad då tomato cans? Det syftar då på när man i vilda västern och även numera i mellanvästern och husvagns country lär sig att skjuta, då ställde man av hävd upp gamla konservburkar en bit bort på en stubbe och så sköt man på dem. Så att man lärde sig att skjuta på tomatkonserver helt enkelt. Hence the name you're fighting a can. Mm.
Ja, fick ni lite härlig fakta vid sidan om också.
Historiebråkaren.
Precis. Ja, där har vi den. Carl Albrektsson.
Jo, på tal om bråkare.
Ja, som kommer gå match snart till Superior. Han vann sin match i Japan också i en helig domslut. Plockade han hem.
Och mot en kille som kommer från samma skola som till exempel Wanderlei Shogun. Mm. Det gillar vi. Ja. Det är göttigt.
Jag la upp bilden på Albrektsson och hans motståndare på MMA-podden Insta, och det skrev jag liksom when you see it. Och i bakgrunden, om man tittar noga, står Wanderlei Silva som ett tredje huvud som sticker fram.
Det är ett bra huvud.
Ja, verkligen.
Inte ett vackert huvud, men det är ett bra huvud.
Nej, men det är superspännande. Och nu får han då möta en, jag kommer inte ihåg vad han heter, men jag vet att det här är en kille som har varit med Ultimate Fighter dels. Det är en irländare som tränar på SBG, då rent konkret just Conor McGregors klubb. Har tappat namnet på honom, men
det är okej, för du har grått skägg.
Ja, precis. Och det har den här killen också.
Vad skönt.
Han har både grått skägg och grått hår. Så han har fightats ganska länge. Och den blev officiell den matchen bara här för några dagar sedan. Och nu är Kalle såg ut att gå in ganska bra och komma ut lika bra också.
Ja, det var inte mycket bucklar på honom.
Nej.
Nej, alltså jag såg Seb bara upp. Han var inte alls bucklig.
Nej, jag tror man har lite näsblod bara. Ja, men det är ingenting.
Igen, det är inte
så. Vi har en Carl Albrektsson som gör sig redo för Superior Challenge.
Ja, det känns gött.
Ja. Och där har jag fått frågan också lite liksom hur långt ifrån UFC är Carl Albrektsson. Då måste jag säga till dig som ställde den frågan, förlåt att jag inte kommer ihåg vad du heter. Minns inte namn allmänt idag. Det är liksom den här trenden efter för mycket godis, glass, socker och ännu mera socker.
Kognitiva förmågan påverkas av socker.
Exakt. Ja, hur långt är han från UFC? Då kommer jag citera Carl själv, och jag tycker att du borde lyssna på MMA-podden special med just Albrektsson, för där sa han att han bara, jag kan bli väldigt trött på frågan om UFC. För att han vill just nu göra en resa som är utanför UFC för att komma in med så pass mycket erfarenhet som han kan. Och han är ganska fokuserad på att plocka bälte i Rizin, som dels Jiří Prošák nu vann i helgen mot King Mo. Han lyckades avsluta honom i rond 3, om jag inte minns helt fel. Och jag tror att han är vill gärna ha en rematch mot Jiri och att det lätt tungviktsbältet ska stå på spel i Rising. Och jag tycker det är smart. Carl är ung.
Ja,
det finns ingen anledning för honom att stressa.
Plus att ärligt talat, om man har sett Kalles första match mot Jiri Prochaska, så han vann den matchen
inget snack. De bröt den matchen i min värld, och jag må vara partisk, men de bröt den matchen helt felaktigt när det var någon sekund kvar. Det var liksom, han var aldrig ute, det var ingenting konstigt, han var på repen och studsar. Det träffade jag absolut, men ute inte ett dugg. Intelligent försvar, offensiv, jajamän. Kalle slår Jiri, och då tror jag, alltså jag tror Kalle slår Jiri 4 av 5 möten så slår han honom.
Jag håller med dig vad gäller det avslutet, för jag vet att när jag såg den matchen, så jag visste redan utgången, jag visste hur det hade gått, jag visste att han hade förlorat. Men när jag såg den så blev jag själv jätteförvånad när det bröts. Det var min spontana reaktion. Men va? Men där gillade jag ändå en sak, det var Kalles reaktion. Han accepterade det.
Han bara tog det,
det är lugnt, du bröt, yes, då var det en förlust. Men det var inget som att han låg längst med golv med Marv i kampassen.
Nej.
Det var ett konstigt bryt. Jag håller med. Jag tycker att den borde ha fått gått en rond till. Mm. Men hur som helst, fan, jätteintressant möjligt returmöte om titeln också mellan Jiri och Karl Albrektsson.
Jag skulle vilja summera frågan och svaret där till att Kalle är så långt ifrån UFC som han själv väljer att vara.
Mm. Jo, men det är det jag tycker att han säger så pass bra. Jag gillar ändå det, att jag tror att det är smart att känna att jag har lite andra bälten att hämta innan jag drar till UFC.
Ja.
För jag tror att vissa istället, just som också frågan blir, och han sa det själv, han bara, det är jobbigt med frågan om UFC. Det blir till slut jobbigt, speciellt när han vill göra en The Martial Artist Way. Han vill jobba sig upp, till slut ta sig dit, men också att när Albrektsson väl känner sig 100% redo att kliva in i UFC, då är tanken också att han ska gå in där för att ta ett bälte, inte för att bara, jag har varit i UFC. Så som sagt, om ni lyssnar, om ni missade MMA-podden special med Karl Albrektsson och Sebba, så den ligger uppe. Det är bara att lyssna, så får ni svaren av honom där också. Med det så glider vi över på lite lyssnarfrågor. Vi har nog besvarat en hel del av era frågor, men vi ska se här. Här är ett konstaterande som jag håller med. Elio Rond, längtar till nästa helg. Hermansson, är ni peppade och redo? Ja.
Svaret är ja.
Väldigt, väldigt redo kan jag säga. Här är Felix Nordstrand, lika besvikna som jag på Anderson Silvas sista motståndare. Han möter alltså Jared Cannonier. Ja, lite.
Ja.
Kan jag nog tycka. Det var kanske inte den drömfighten man hade velat se.
Nej, och det sorgsna med den är att den är heller inte helt ofarlig för Anderson.
Ja.
Ingen är ju det, han borde ha slutat för 5-6 år sedan. Så att överlag så besviken på att han överhuvudtaget går matcher.
Ja, jag är redo att hålla med där. För det är, ja, det där med när legender inte vill sluta det, lite som
han BJ Penn. Exakt, han och BJ Penn. Och det är så sorgsen för att de gör en Muhammad Ali. Idag är Muhammad Ali en ultra legend och ikon. Men man får inte glömma att han gick sina sista boxningsmatcher var han washed up och ansågs vara en tomatburk.
Mm.
Det tog några år innan folk, just det, men han gjorde ju det här och det här och det här. Och det tar några år att förlåta det. Så att avsluta som GSP gjorde, där alla bara konstant går från, undrar om han hade klarat sig idag, hur han hade klarat sig idag. Medan när det gäller BJ Penn och Anderson Silva så vet alla att de klarar sig inte idag.
Nej.
Det är två olika sätt att sluta på topp, så att säga.
Med det så undrar Felix Lindstrand, Matt Serra brukar sjunga på UFC Unfiltered. När ska Valdo bjuda på skön sång?
Du, det tror jag kan vara strax efter att jorden går under. Eller i alla fall länkat till det.
Ja.
Jättekul faktiskt. Jag kan soundtracket till Frost.
Ja, då kommer det långt. Gustav Olsson 9, du har fått svar på din fråga. Vad tyckte du om Islands prestation i helgen? Vi har pratat ganska mycket om det, så jag vet att du redan har fått det svaret. Kevin Andersson 95. Det vet jag inte. Så här, kommer ni sända Dana Whites Tuesday Night Contender Series osäker nu när Hardem och Berg ska vara med? Jag har för mig att någon också frågade hur vi trodde att det skulle gå för Hardem Albacka och Kevin Berg nu när de är med i Tuesday Night Contender Series. Jag vet inte vilka de ska möta. Det är nog nummer ett. Jag tror att det är bra att veta vem de möter innan man säger hur det eventuellt ska gå.
Ja, för där är ju väldigt finns i chans, känns det som. Det är lite kaleidoskop. Vi har med namnen skaka på det och se vilka som träffar.
Verkligen. För där har man sett att vissa har fått, jag ska inte säga att de har fått lätta matcher, men de har fått lättare matcher än andra. Och sen när de väl har kommit in till UFC så har det inte alls gått som det gjorde i Dana White Tuesday Night Contender Series.
Ska vi slänga in dock att Herdem är alltid redo. Han är en scout. Han borde ju heta scouten. Han är alltid redo, vem det än är. Han bryr sig mindre om vad du ställer framför honom.
Ja, superspännande att de är med.
Mm.
Det är ju nummer ett. Det ska bli jätte... Vi hoppar, jag håller verkligen tummarna för att båda vinner. Men att komma med en prediction när inte en motståndare finns utnämnd, det har inte jag lust att gå in på i alla fall. Men såklart, vi hejar och håller tummarna på dem. 100%. Då ska vi se, Svensson Nils. Tror ni att MMA kommer bli en stor sport i Sverige? Om ni tror det, hur lång tid tar det? Svår fråga. Jag hoppas såklart. Jag tycker det känns ändå... Nu är vi i en bubbla och ruskigt partiska i vår sport. Mm. Och vi upplever det nog större än vad den kanske är.
Fast här skulle jag vilja säga att man måste definiera ordet stor. Om man definierar ordet alltså, stor sport i Sverige som att så här, ja, fotboll, hockey. Nej, jag tror inte den kommer bli så stor.
Nej, det...
Men om vi är inne och nosar på liksom... framförallt med medial liksom coverage, vi är ju där och nosar på liksom basket och handboll, törs jag säga, förhållandevis i alla fall. Mm. Inte helt ut och cyklar, så att stor ja, ganska ändå.
Jo, jag tycker så här, om man jämför med var vi var för x antal år sedan, bara att det till exempel sänds på Viaplay som det gör nu, att vi kommenterar alla UFC-galor på svenska, det var ingenting som hände innan Viaplay tog över. Då var det någon enstaka gala då och då som kommenterades. Vi har ändå fått sticka utomlands för att täcka galor.
Ja,
så det händer definitivt mer än vad det eventuellt gjorde förut. Men sen handlar det nog om, jag tror i slutändan handlar om media allmänt. Det handlar om hur mycket börjar skrivas i de stora tidningarna, hur mycket kommer ut. Men däremot så var det ju SVT som sände en dokumentär om UFC.
Det var väl Kunskapskanalen eller Utbildningsradion?
Ja.
Vilket är helt fantastiskt. Och ja, det är mainstream. När jag tror det var Utbildningsradion som är UR. Då är det ju på riktigt mainstream.
Mm.
Sen är det ju också lite kulturellt. Alltså man får inte glömma att vi har haft ett det är långt förbud mot proffsboxning under vilket alla möjliga andra kampsporter stoppades in också. Det är en väldigt ung sport rent juridiskt i Sverige, med hur länge den har överhuvudtaget fått utövas på det sättet som vi gör i tävlingar och medialt och på proffsnivå etc. Jag tror att det kommer ta lång tid för oss att få den sporten att bli så pass stor, såvida inte nu vi får en champ eller två.
Mm.
För då blir det medialt något annat och snabbt och sen när Alex lägger av och gör Let's Dance och så vidare. Så här, men vi är inte riktigt där än. Kulturellt hade det varit lättare att titta på hur stort fighting är i Mexiko. Har du vantar på det i Mexiko så är du någon form av folkhjälte. Liksom. Det är en kulturell grej. Samma sak i Asien. Kampsport i Asien är enormt. They kind of invented it. Så att det är lugnt. Liksom. Hockey är större hos oss. Det snöar här och är kallt jättemånga månader om året. Det är inte så konstigt.
Nej, du går in på... Jag vet inte om du har något bra svar på den här. Det är från Glenn Strid. Vilken kampsport kopplad till MMA är den mest outforskade? Hur ska den implementeras? Har du någon sån? Jag kommer inte riktigt på rak arm.
Alltså, outforskad... Mest outforskad betyder egentligen inte att den är outforskad. Det betyder bara att man har utforskat några andra ännu mer.
Mm.
Jag tror att karaten, vi har förvisso haft Machida varit där och nosat en hel del och en och annan striker, Steven Thompson och så vidare. Men jag tror att karatens tanke, likt fäktning, att stänga väldigt stora ytor framåt och att även göra lite sidförflyttningar. För er som kommer ihåg gamla All Access på Machida när han reglerar sidhopp runt koner för att blitza in sina yakuzukis och så vidare. Jag tror att vi kommer se mera sånt. Jag tror att vi också kommer se mer av taekwondons flytande fotarbete. En sak som fortfarande är väldigt lite är den faktiska thai-clinchen. När man säger Muay Thai i USA så är det för att man har lärt sig ett coolt ord, men de säger också Muay Thai kickboxing. Det är inte samma sak. Jag tror att armbågarna behöver utvecklas mycket mer. Clinchspelet från överkroppen, liksom, från axlar och uppåt, både precis under och precis över axeln och ut, och hur man styr triceps, biceps, armbågar, huvudrotationer, whips. Där tror jag man har mycket att hämta från thai-boxningen. Än så länge så känns thai clinch för folk som att man håller med två händer bakom huvudet och släpper knän. Det är liksom förspelet.
Mm.
Det roliga har inte börjat än. Nej. Så det gäller att många av kampsporterna är rätt ytligt liksom utforskade.
Jo, jag är lite, jag pratar mycket om sparkarna. Det är någonting som jag fortfarande känner.
Ja, taekwondo också även där liksom.
Allmänt, det är några få som jobbar med bra, och då syftar jag på huvudsparkar, inte folk som kör low kicks, utan folk som verkligen kan, ja men liksom fler Barbosas. Jag tror att så fort det blir liksom fler Edsons som börjar kliva in och utnyttja sitt sparkin på ett sätt som han gör, eller Jair Rodriguez till exempel, Pettis när han är bra på fötterna. Jag tror att det är något som jag kan känna saknas, så det är inte outforskat, men det borde definitivt implementeras mycket, mycket mer. Jag tycker att det är bra att det ligger en bra fokus på striking, men jag tror att får du in fötterna i den kombinationen också, då tror jag att man har ett plus.
Sen tror jag faktiskt att det är, på tal om frågan här med Makachev i helgen, Islam, folk har inte sett riktigt bra judo i UFC på länge. Det har funnits några judokas här och där. Bland annat Rousey såklart, innan för väldigt länge sedan. Vad heter den här armeniska unge herren? Ja, det är så länge sedan så att jag till och med glömt det. Men det finns inte jättemånga. Men Makachev drog en, till exempel en Sasai Tsurukomiyashi nu i helgen. Fotsvepet som var så snygg så att man dog. Det var en ippon på en judomatch. Det finns en hel del grejer i det stående nedtagningsgamet där folk också bara tänker single leg, double leg, det är bra. Och sen kanske en bodylock också. Mm. Ja, det finns en hel del mer att nosa på.
Mm. Jag känner att vi är klara.
Grymt.
Vi har besvarat alla frågor. Vi är precis på väg att nå timmen. Och då tycker jag att vi säger tack för den här gången. Och vi hörs nästa vecka igen. Och då är förhoppningsvis också Mr. Sedenblad tillbaka.
Exakt.
Det är hela trion enad. Som sagt, gott folk. Ha en efter så här glad påsk, får vi säga till er.
Exakt. Hämta er nu från det här.
Ja, och som vanligt så ser ni galan på Viaplay. Och vi kommer att köra en mini-live på vår Instagram. Som vi sätter igång, det beror på vår soundcheck, men typ från 10 någonstans där innan så kör vi en mini live på vår Instagram. Och det är ett MMA-podden på Insta. Följ oss jättegärna där, så fortsätter dialogen där helt enkelt. Tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då!
Morgat och grejer. Tja!
Of I Like Radio. I Like Radio.